Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Vi har ju så enormt mycket så kallat konstnärlig prosa och så kallad lyrik i Sverige som är just rent epigoneri och som är, ja men, som gör mycket skada bara genom att finnas och vara någon slags parodi på litteratur. Och det tycker jag att det får man, det måste man säga som kritiker, för vem ska annars säga det?
Ja, välkomna hit, eller hit, till den här platsen i etern, gästabudet, det 11:e avsnittet. Den här gången har vi samlats ganska nära ett sjukhus någonstans, jag är inte superbra på Stockholm, men jag tror att det ligger vid Zinkens damm.
Det är Södersjukhuset för alla som är marginellt bättre på Stockholm.
Ah, ja, vad bör man göra för att hamna där?
Men lite vad som helst. Jag var där när jag bröt foten till exempel. Det är ett av de största sjukhusen. Många är födda där.
Okay.
Och vi har utsikt över... Tidigare så var det endokrinologiska avdelningen. Jag vet inte om de har ändrat, för min information är gammal. Men det är alltså mina föräldrars lägenhet där jag delvis då är uppvuxen.
Där även det tredje avsnittet av den här podden spelades in, om jag inte missminner mig.
Just det, vad pratade vi om då?
Du minns ju akademin, tror jag. Och det var innan Mikaela Blomqvist ersatte Viola Bau som permanent medlem i detta symposium. Hon är också här idag, eller hur?
Ja, hej.
Vi kanske ska presentera oss ordentligt. Jag heter Viktor Malm, med mig har jag...
Rebecka Kärde.
Mikaela Blomqvist.
Och Lyra Colley.
Sveriges bästa litteraturkritiker.
Enligt Anna Lundvik.
Men det är möjligt att Lyra har råkat säga det vid något tillfälle i podden.
En som lyssnade sa till mig att det förmodligen handlar om när du sa, Lyra, att ditt förlag tyckte det var svårt att du var vän med Sveriges bästa litteraturkritiker. Men det behöver ju inte vara just oss, för du har ju fler vänner. Och det var ju inte heller i sådana fall du som tyckte det, eller vi som tyckte det, utan det är ju Modernista i sådana fall.
Ja, framförallt är det ett indirekt citat ju.
Men vi kan väl börja med, för den oinsatta lyssnaren möjligen i Norge och Danmark, är att...
Har vi lyssnare i Norge och Danmark?
Det utgår jag från.
Vi har några i Norge och ett gäng i Tyskland, så jag tänker det är Rebecka som lyssnar igenom avsnitten i efterhand.
Antagligen.
Det har varit en liten debatt om kritiken där gästabudets medlemmar, var en för sig förvisso, men lika fullt stått i centrum. Det har hetat att vi... tillsammans eller var en för sig, för jag antar, eftersom vi sällan skriver kritik ihop utan pratar om litteratur ihop, det är vad vi gör. Det är därför vi har den här podden, inte för att bedriva kritik. Det gör vi i tidningar på varsitt ställe. Men åtminstone att vi...
Vad exakt är det vi gör här, menar du?
Vi pratar väl om litteratur. Vad var det? Över oss i samtalets form. Konstform. Som
samtalskonst.
Du uttryckte dem. Samtalskonst.
Ja. Jag för mig att Viola sa att det var vår skitsnackspodd. Och det är någonstans, det är ett spektrum kan man säga.
Det är ett spektrum. Men att vi i alla fall är kritiker som är offentligheten representerar en ny elakhet. Och att kanske ett bättre namn på den här podden hade varit giljotinen.
Just det.
Ur det perspektivet. Men
vad var det hon kallade den med alla våra
efternamn? Anna Lundvik i Sydsvenskan som den malmblomkvistska...
Den malmblommiga, kärdekoliska giljotinen.
Det var rätt bra. Stilpoängen då. Men för att vi har tänkt att vi ska börja det här avsnittet med att säga några ord om den här debatten. Alla utom jag har där öppnat Lyra en flaska Perfect Day Pink Bubbles, som vi inte är sponsrade av idag, även om vi kanske borde vara. Men att vi inleder med att säga några ord om den. Jag tänker att vi kan väl inleda med att avfärda den här från luften tagna föreställningen att vi anser oss vara Sveriges bästa kritiker. Klart man gör det när man sätter sig ner och skriver en recension. Ungefär som jag tänker mig att Armand Duplantis är helt övertygad om att han är världens bästa stavhoppare när han ska ge sig ut på OS-banan och tävla.
Men... Förlåt, men det här var något av det jag lackade mest på i Anna Lundviks text och varför jag kallade den för en jantekavalkad, eller vad jag nu sa i ett svagt ögonblick. Det att själva grundpremissen för hennes kritik mot oss bottnade i att vi var nöjda över vårt eget arbete, att vi hade fått positioner i offentligheten, att så här elakhet lönar sig eller något sånt. Alltså så här, själva känslan av att om man tycker att man är bra, då förtjänar man att göras ner, som liksom så genomsyrar den svenska kulturscenen överhuvudtaget.
Ja, för jag känner inte heller egentligen något behov av att ta avstånd från att vi tycker att vi är bra, eller varför skulle vi inte få tycka det? Utan jag vill hellre ta avstånd från det här helt bizarra begreppet nyelakhet, som jag förstår att Jonas Gren har hittat på någonstans i en text som jag inte har läst. Och jag tycker det är så typiskt för svensk kulturdebatt att någon kan helt plötsligt hitta på ett begrepp som inte har någon giltighet överhuvudtaget, och så kastas det in, det begreppet in i debatten, och helt plötsligt måste alla förhålla sig till det. Det var ju samma sak med posterotik till exempel. Mm. Och istället för att man faktiskt tänker, så är det att man fastnar vid de här begreppen, och så blir det, jaha, det finns en ny elakhet. Ska man vara elak eller ska man vara snäll? Men det är inte det kritik handlar om överhuvudtaget.
Nej, för det är ju lite en sån... Jag tror att det finns en implicit föreställning där ju om att elakheten respektive snällheten är någonting som kommer efter omdöme. Typ att så här, alltså, eller bilden jag får när man överhuvudtaget talar i de termerna är att, liksom, att det finns någon form av rent omdöme som kan vara mer eller mindre hårt, och sen så går man in i den färdiga texten och spetsar till den genom att lägga till lite förolämpningar. Typ. Och det funkar ju inte så. Alltså liksom den kritiska läsningen, eller liksom närläsningen kanske man kan kalla den, är ju på något sätt, alltså den temperamentet är ju där redan från början.
Redan uppstår i själva läsningen.
Ja,
liksom
man lär,
friktionen,
ja.
Den brännande friktionen, det är att dra sin uppmärksamhet genom en uselt skriven prosa. Liksom.
Ja, för där det tycker jag är någonting som ändå bör sägas. Alltså jag tänker på, det kom ännu ett inlägg i den här debatten av Erik Lindman Mata i Expressen, där han tyckte det var ovanligt substanslöst faktiskt. Han tyckte att kritik inte ska vara konsumentupplysning, utan det handlar om att vidga verket. Vilket ju inte vi tycker. Vi tycker att man ska stänga verket och begrava det då för all framtid.
Det var också så dumt att han bara, jag behöver inte tips på böcker att läsa. Det får jag från annat håll. Det behöver jag inte kultursidorna till. Man bara, vad bra Erik, du som precis har vunnit Sveriges två största debutantpris. Vad kul att höra att du har kompisar som läser också, som har koll på vad som skrivs idag. Nu är kanske inte alla du.
Nej, för jag tänker för mig till exempel i tonåren så var kultursidan faktiskt viktig för att få tips på vad jag kunde läsa. Det var liksom kultursidan och läroboken i svenska som jag slog i för att kunna orientera mig i litteraturen, för att jag var väldigt ensam i det och i mitt intresse för litteratur.
Och då vill man ju också veta vad är bra och inte. Men jag har väldigt dålig koll på film, och när jag ska se en nyutkommen film, då kollar jag filmrecensionen, och om de säger den här filmen sög, då går inte jag och ser den.
Nej, och det, jag och Lyra pratade om det häromdagen, att alltså, för vi är ju rätt olika som kritiker egentligen, vi fyra, men vi har ju någon sån ändå gemensam ambition kanske att liksom tala klarspråk, skulle man kunna säga. Och vi är inte ointresserade av kvalitetsbedömningar, så, utan vi, det är väl ändå rätt viktigt för oss att på något sätt vara i den mån det går. Det är ju, ibland är man ju väldigt ambivalent naturligtvis, liksom, men att ändå så ha en viss tydlighet i vad vi så att säga tycker. Liksom. Och... jag och Lyra pratade om det, att det kan ju, det där är olika för alla såklart. Jag vet ingenting om Anna Lundvik till exempel, men att vi, ingen av oss kommer från liksom en kultursläkt eller så. Ingen är uppvuxen i en kulturmiljö. Alltså kultursidan kanske var någonting, så var det för mig också som för Mikaela, att det är någonting för mig, kom det innan universitetet, och det var väldigt viktigt bara för att där fanns det någonting. Och jag känner typ att jag har någon sån lojalitet mot en sån läsare som har kanske liksom ganska låg tålamod, den är inte 100% insatt, men den vill bli talad till som en intelligent människa, och den vill ha på något sätt en rakhet, och att det ska vara lite kul.
Och att så här, kulturtidskrifterna fanns där. Jag började läsa kulturtidskrifter på gymnasiet. Det var så här, ah, okej, okay, shit, i OEI, i Glänta, i Lyrikvännen till exempel, så finns de här fördjupade essäerna. Liksom. Det är inte som att kultursidorna står i någon slags motsättningsförhållande eller konflikt med kulturtidskrifterna. Det är väl ett problem att folk inte läser kulturtidskrifter idag, men det är ju inte kultursidornas fel.
Nej, jag tänker också, för jag tänker att det är viktigt att skilja på, eller ändå att jag tycker ändå att det bör vara skillnad på kritik i någon slags mer brittisk mening och dagskritik. Där jag tycker att dagskritiken bör vara mer tydligt värderande. Sen tänkte jag också på den här anklagelsen om att vi skulle skriva som vi gör för att vi är så hungriga efter klick. Och det tycker jag också är en sån konstig idé, för att vi alla har ju skrivit så länge, även om vi inte är så gamla, så börjar vi ju alla väldigt tidigt, och det var ju långt innan klick var en fråga på, ja, inte bara på kultursidan utan på tidningarna överhuvudtaget, för att det inte var så digitaliserat.
Men skriver man för klick så borde man nog skriva andra texter än litteraturrecensioner,
ja.
Så mycket kan man ju säga, och utan att säga mycket mer så finns det ingenting som tyder på att, säg, en elak text skulle klicka bättre än invasionen av en elak text.
Det påstod min redaktion när jag skulle skriva, eller svenskan påstod att...
Har de mätt det i så fall?
Kanske. Sågningar klickas mer.
Det är möjligt att de har mätt det. Jag har inte mätt det. Jag vet inte, men jag tror inte det.
Men det är ju rimligt, alltså, om det är så, för det är klart att sådana recensioner kan ju bli mer omtalade. Men samtidigt så är det ju inte de... Alltså antar jag att min son Victor har ju bättre koll, liksom, men det är ju inte de som drar trafik till en sida.
Nej, så är det ju. Liksom, alltså, litteraturkritiken är ganska löst och brett löst, och det finns liksom en stor bred allmänhet som vill informera sig om vilka böcker som är viktiga, vilka böcker som är bra, vad som står i dem. Ganska många av de här människorna kanske inte är helt medvetna om att de bara kommer att ha tid att läsa en bråkdel av den kritik de faktiskt läser. Men de vill fortfarande orientera sig, och de vill kanske framförallt veta vad som är värt att lägga sin fritid på.
Mm.
Hur man ska bokstavligen spendera den tid som man har kvar och den ork man har kvar efter jobbet.
Så litteraturkritik som konsumentupplysning betingas av arbetet?
Mm. Ja, ja, 100%. Och jag tycker inte konsumentupplysning är det minsta fult. Utan det är någonting man som liksom professionell läsare, den som har den ynnesten att få arbeta med att läsa professionellt, tycker jag liksom inte ska se det som att man smutsar ner sig själv genom att delvis identifiera sig med den här konsumentupplysarrollen. Vad heter han? Sverker på SVT. Kommer du ihåg honom?
Nej.
Åström.
Ja, som avslöjar skum.
Ja, plus! Åh gud, jag älskade honom när jag gick på högstadiet. Att se honom slänga saker i sin röda soptunna.
Vilken ovanlig mening.
Jag tror jag tänker ännu mer så. När jag skriver teaterkritik så tänker jag nog mer att det är konsumentupplysning, just för att en bok kan man ändå gå och låna på biblioteket, men en pjäs betalar man då kanske 300 kronor för att gå och se. Och det kanske man bara gör en eller två gånger om året om man inte är någon som har specialintresse. Så... Men jag satt och läste Jon Fosses essäer igår, och då blev jag så glad när jag hittade hans essä Litterär kvalitet, som precis ger oss rätt i allting. För det är också...
Äntligen!
Ja.
Det är försvar för elakhet, eller?
Auktoritetsargument coming up.
Han menar då att man måste läsa äldre litteratur, både som författare och litteraturkritiker, som jag förstår honom. För att den äldre litteraturen står där som... och det som liksom redan har blivit kanoniserat och klassiker. De står där som ofrånkomliga kvaliteter, som arrogant av, som arroganta avvisningar av allt det som samtidssamhället med sitt enorma utbud av aktiviteter dagligen måste irra omkring i. Och att det är endast så som man kan hitta fram då till något som är bra. Och sen så skriver han: litteraturkritikens uppgift är helt enkelt att skilja mellan god och dålig litteratur så långt det i samtiden är möjligt.
Ja, men ja, jo, precis.
Så menar han också då att för han skiljer då på kvantitet och kvalitet, och då menar han att litteraturkritikerna i Norge då, det här är ju på 90-talet, har svårt att skilja på detta, och att de hyllar massa epigoner, och att epigoneri är alltid kvantitet, det kan aldrig vara kvalitet, utan det måste vara den unika konstnärens röst då som han vill höra. Och när jag läste det så tänkte jag att, men det kanske handlar, kanske inte bara handlar om att vi har olika syn på kritik. Ja, men om man jämför med Anna Lundvik och vilka fler det är nu som är på hennes sida i det här. Utan det kanske handlar om en annan konstsyn, och där i alla fall jag skulle säga att jag har en mer romantisk konstsyn. Jag vet inte vad ni...
För mig handlar det om... Alltså jag tycker, det är något som jag har lagt märke till då i den här diskussionen, att det är som att begreppen bra och dåligt, det anses lite... Som jag uppfattar så anses det kanske lite oförfinat att laborera med dem överhuvudtaget, för att en text är alltid mycket mer komplex än bra och dåligt. Och ja, det är väl, är man inte ett barn så fattar man ju att det är så. Men det är ju inte begreppen onödiga, tycker jag. För mig, jag har väl, det har jag också, men det hänger ihop med min litteratursyn. Alltså, för jag tycker att det, alltså det är nästan, det är inte en perfekt analogi, men det är lite som med politik. Att folk som tycker att de inte har en politisk grundhållning, som inte tycker att de vilar på vissa fundament, de gör ju ändå det. Det är bara att de är omedvetna, eller liksom att de inte är tillräckligt genomtänkta kanske. Men man kommer ju inte möta det politiska eller litteraturen som ett oskrivet blad, utan man har vissa förgivetaganden och vissa principer.
Det är som att säga att det liksom inte skulle finnas en standard för bra och dålig litteratur på typ Valand och Biskops-Arnö.
Ja, nej, men
bara
det finns
att
ju
de
alltid.
Bara pratar om att öppna texten och så vidare. Liksom.
Exakt. Men... Nej, men precis, och jag tycker att det finns liksom ett moraliskt, eller för mig är det liksom en etisk-politisk fråga, typ, alltså så här, bra litteratur. Alltså jag tycker inte, om en bok är dålig så tar jag ju anstöt. Mm. Alltså det är inte som att jag bara så här, alltså jag liksom, jag tycker att det är en skymf mot det jag tycker är viktigt och intressant och relevant i världen, liksom. Mm. Det är inte bara så här, alltså, men det tycker jag inte liksom, om så här, typ en fotbollsmatch är dåligt, tycker jag inte det. Men liksom,
det är ju för att du inte bryr dig om fotboll.
Inte lika mycket.
Kan vara en skymf mot fotbollen ibland.
Ja, det kan absolut.
Men, nej, men jag tror jag delar Mikaelas grundromantiska inställning till litteraturen på många sätt. Alltså, att litteraturen är en kunskapsform som härbärgerar en sanning om världen, eller kanske till och med en form av sanning som inget annat sätt att skapa kunskap på kan komma åt.
Mm. Och när man då märker att den som skriver inte skriver på riktigt, att det inte är på riktigt, då tycker jag att man har en skyldighet att påpeka det. Särskilt som nu Jon Fosse skriver i sin essä att när kritiker inte gör det så tappar han lusten att skriva.
Mm. Det vore väl synd. Det vore ju fruktansvärt. Ja. Men jag tror också att det finns ett generationsskifte som är ganska betydelsefullt här. Alltså om man tittar på de 70- och tidiga 80-talistkritikerna, så har de generellt i högre utsträckning inställningen att så här, lyriken måste försvaras, den experimentella prosan är hotad av den populära romanformen och så vidare. Och det är för att de har liksom haft sin coming of age i en tid när de har sett just lyriken tryckas undan från allmän angelägenhet och allmän popularitet och en mer center stage i samhället överhuvudtaget, liksom, till att bli något, ett marginalfenomen. Och då har de känt sig kallade att lyfta fram allt sånt. Medan vi är ju liksom uppvuxna med dem på något sätt som tongivande röster. Alltså kritiker som Anna Hallberg eller till och med Hanna Nordenhök. Eller liksom de rösterna. Så att vår reaktion är ju snarare gentemot den typen av kamouflerade värdeomdömen. Eller vad man nu ska säga.
För jag tänker Anna Hallberg kan väl ändå komma med ganska skarpa värdeomdömen, tycker jag.
Mm.
Alltså jag tror inte att hon skulle säga att kritik är konsumentupplysning.
Men det skulle inte jag heller säga.
Det är jag som säger att man får inte blunda för
jag
den sidan
det.
Av det. Nej, men det är en del av det. Jag tycker inte man ska blunda för det. Jag vill kunna, om jag ska uttrycka mig så platt som möjligt, vill jag erbjuda en tjänst till de som inte har tid att läsa lika mycket som jag. Och så hoppas jag att jag kan skriva texter på ett sätt som förklarar vad jag tycker och anser och hur jag förstår boken tillräckligt bra för att de som ska bli övertygade om mitt omdöme.
Är ni för eller emot att sätta stjärnor på böcker?
Jag är emot.
Varför?
Jag tror inte att det har några egentligen... Jag tror inte att det har några fördelar.
Jag är också emot.
Alltså, det hade varit kul att prova, men jag tror vi hamnar i den här extremt bizarra situationen. Det är att ingen bok någonsin skulle få en trea. För vilka böcker är en femma? Ja, men Don Quixote, femma. Hamlet, femma. Processen,
alla skulle
femma.
Få treor.
Ja, eller
jag tänker att alla de
nej, nästan ingenting skulle få en trea.
Jag skulle ge en trea till allt.
Virginia Woolfs Orlando, trea.
Fyra,
inte
minst.
Någon av hennes bästa liksom.
Nej, men i relation till Virginia Woolf kanske, men i relation till liksom samtida litteratur.
Men det där är också idag. En faktor som jag tycker har försvunnit lite grann här, som är, alltså ärligt talat så är ju väldigt mycket av den litteratur som kommer ut är ju i princip en form av produkter. Och det går liksom inte ens med bästa vilja att göra så mycket av det. Alltså kanske som någon form av så här, ur liksom ett mytforskningsperspektiv. Men som kritiker, alltså det är ju som att försöka så här vidga en fucking prydnadskaktus typ. Alltså den är där och den är liksom så basic. Vad ska man göra? Alltså...
Ja, och jag tänker att det som är viktigt att peka ut tycker jag och som hänger ihop lite med det ja, men som du beskriver Lyra, ja, men kanske den här känslan då av att lyriken och den mer konstnärliga prosan är hotad, det är ju att vi har ju så enormt mycket så kallat konstnärlig prosa och så kallad lyrik i Sverige som är just rent epigoneri och som är, ja men, som gör mycket skada bara genom att finnas och vara någon slags parodi på litteratur. Och det tycker jag att det måste man säga som kritiker, för vem ska annars säga det?
Jag tycker också att det är intressant att liksom...
Sagt.
Nej, men alltså, allt det här är ju ett försvar för, som när Kristina Lindqvist skriver på Twitter att så här, recensenter måste alltid ställa verket i centrum. Man bara, okej, varför? För att verket är en bok, för att verket är en vara och min text på kultursidan är en annan texttyp. Är det därför jag som liksom skribent på kultursidan måste underkasta mig den här fetischen som boken är? För att alla de här liksom marginella, svåra författarna, de kommodifierar ju sina egna texter. Om man tittar på författare som inte har gjort det, typ E.L. James som skrev 50 Shades of Grey först som fanfiction, fritt tillgängligt på internet. Det är ju en av de mest säljande böckerna i vår tid, liksom. Så att den här självbilden om att man på något sätt står utanför marknadssamhället bara för att man misslyckas i det och samtidigt förväntar sig att behandlas som om man har producerat värdefulla museiföremål, den tycker jag är så barock.
Ja, apropå det så kanske det är dags för oss att gå över till dagens ämne.
Arbete.
Med den rösten.
Som vi vet allt om i Gästabudet.
Jag kan inte... En sak som jag...
Hur mycket har ni arbetat?
Ja, precis. Jag vill fråga dig, hur mycket har ni arbetat och vad har ni arbetat med? Kan alla berätta någonting?
Jag kan börja. Jag har haft väldigt många arbeten. Väldigt många. Nej, det har jag sagt inte.
Men alltså, vi räknar kategoriskt bort det vi gör nu som arbete.
Nej, det ingår. Tycker jag.
Nej, jag tänkte mer såna ofrivilliga arbeten.
Kneg. Ja. Arbete innan man fick det man ville bli. Ja, men i så fall har jag klippt gräs, jobbat på lager, jobbat i äldrevården, jobbat på Max Hamburgare och som personlig assistent. Personlig assistent längst, det var typ i 2 år. Sen Max Hamburgare, sen lager.
Och hur gammal var du när du upphörde med detta?
22.
Jag började dela ut reklam på högstadiet för att ha råd att rida. Sen sommar jobbade jag med att klippa gräs på kraftstationer där min pappa jobbade. Och sen under gymnasiet och en tid efteråt så jobbade jag extra i en te- och kaffebod i Hötorgshamn. Och det är de enda jobb jag har haft.
Jag leder i kvantitet alltså. 5 olika.
Ja, nej, alltså jag är verkligen inga anspråk på att vinna den här tävlingen. Aldrig haft ett riktigt jobb.
Jag började också dela ut reklam när jag var 12, tror jag.
Det betalade så otroligt dåligt. Jag räknade ut min timlön och den var typ 30 öre. Ja. Eller så, här, så det var bisarrt lite pengar.
Det var otroligt tungt arbete, nästan inget i lön. Jag slutade ganska kort efter att jag började. Sen så sorterade jag julkort en jul på posten när jag var 16. Sen efter jag gick ut gymnasiet så började jag arbeta i äldrevården. Och det gjorde jag till och från under tiden som jag studerade tills att jag var 21 tror jag. Sen så arbetade jag inte med något annat än att skriva kritik på ganska många år. Och sen när jag var 28 så fick jag anställning i vuxenpsykiatrin som psykolog. Och var där på heltid i 3 år tror jag. Och nu är jag där på 20%.
Det är den enda arbetaren här alltså.
Som har en utbildning till ett faktiskt jobb som du sedan har jobbat med. Det är tungt, Mikaela.
Ja, verkligen.
Det är tungt. Nej, jag skojar. Det är roligt.
Jag hade också lite sånt barnarbete. Typ att jag... Men det var för att jag var sån Percy Barnevik-barn. Att jag ville tjäna pengar. Så jag typ... Jag sålde kanelbullar någon sommar som jag liksom bakade och stod och sålde. Sen så jobbade jag... I tonåren så jobbade jag som någon slags med...
Du sålde kanelbullar som du stod och sålde, vadå, i Blackeberg? Typ.
Nej, i Kungsträdgården. Jag ville åka på Way Out West.
Vadå, hur gammal var du?
16, 17.
Jag tänkte att du var kanske 11.
Vem har någonsin sett en 17-åring sälja kanelbullar för att få åka på Way Out West? Lyckades det?
Ja, ja. Nej, men det var faktiskt... Jag är ju sån att jag ibland kan koppla bort mitt självmedvetande. Och det var ju för vad jag gjorde då, tror jag. För att jag bet liksom i det sura äpplet. Jag var sån, men jag är punk. Och så gick jag, och så hade jag kanske 300 kronor. Och så gick jag till Lidl och köpte liksom mjöl. Och sen så bakade kanelbullar i dygn. Och sen ställde jag mig och sålde. Och det var samtidigt som det var någon landskamp eller något i fotboll. Så det var jättemycket folk.
Och kom du iväg till Way Out West?
Ja.
Vad kostade en bulle?
Jag tror att det var sånt styckpris, att jag hade de i små påsar som kostade kanske 25 kronor eller någonting.
Som hittat.
Ja. Men i övrigt så har jag jobbat som sån, alltså ofta kort, för jag brukar säga upp mig väldigt snabbt. Men jag hade jobb som någon slags sån medlemsvärvare och typ Amnesty. Jag har jobbat på café, jag har jobbat på arkiv. Jag jobbade på bibliotek, det var ganska länge att jag var liksom timvikarie på bibliotek. Jag har jobbat som Harlekin-översättare. Mm. Ja.
Vad var din pseudonym nu igen?
Gunilla Johansson.
Det betalar väl rätt bra?
Nej, det betalar helt värdelöst. Ja. Alltså typ 6 000 spänn för en bok.
Oj!
Ja. För det var ju ett helt okej jobb, men det var, alltså, timlönen var ju nästan som för Lyra och Mikaela när de delade ut reklam. Så jag, Gunilla Johansson klarade väl 10 böcker kanske, sen sa jag upp mig.
Och hur lång tid tog det? 3 månader?
Nej, alltså det skulle ta en månad, men man var ju tvungen att pressa ner arbetstiden till kanske 2 veckors heltid.
Ja.
Men det var ju otroligt dåligt betalt.
Otroligt dåligt betalt, verkligen.
Och mitt senaste jobb var på...
Man kan göra man en spärrvakt, tänker jag.
Ja, men typ
översätta Harlequin.
Precis, man kan jobba samtidigt som man jobbar med det.
Broöppnare var ett vanligt jobb bland författare förr i tiden. Att man liksom satt i de där tornen.
Jag tror Herman Melville var det. Efter sina resor på haven. Att han, jag är inte 100, men...
Men jag tänker, Victor, du har ju ett heltidsjobb just nu.
Jag har ett heltidsjobb. Jag har haft heltidsjobb alltid. Sen jag slutade plugga. Jag var doktorand, sen började jag vara på Expressen. Så, och innan, däremellan, jag var faktiskt amanuens också. Alltså någon så här administrativ assistent på universitetet. Så jag har alltid jobbat. Men det är väl bara att man alltid har velat... Jag har alltid velat tjäna pengar.
Jag hade mitt allra, allra första jobb, om man ska vara sträng. Då var jag jätteliten, kanske 8 eller 9. Och då var det var min mamma som kände någon, tror jag. Och så var det som hade något företag. Och då var det att det här företaget hade en stor låda med skruvar. Och då var det, om jag kunde sortera de här skruvarna så skulle jag få ett dataspel.
Bra jobb.
Vilket dataspel?
Det låter lite som att det här jobbet också var ett datorspel.
Något med, ja, men det var ganska tillfredsställande att sitta så vid matbordet och bara sortera de här skruvarna. Det var liksom som att lägga pussel eller något. Men då var det ett dataspel med Sune. Så jag var kanske till och med 7.
Jag hade också det.
Ja, men i min så var det en bugg, så att det gick inte att varva det. Och jag försökte i flera år, tror jag.
Hörrni, ska vi komma till litteraturen kanske?
Ja, nu är det dags för oss att komma till litteratur.
Vi kan fortsätta recensera Sune-spelet om det blir någon tid kvar, ja, i slutet.
Om vi skaffar Patreon så kommer vi lägga upp det som extra avsnitt när vi recenserar Sune-spelet.
Precis, det och min aforism, ja, från förra avsnittet.
Där, i det bortklippta materialet. Det är många som har hört av sig och velat ha en, men...
Ja,
den var för grov, helt enkelt.
Ja, den var, det var den faktiskt. Vilka jävla ser stolt ut.
Neu und majestätisch gut. Probier jetzt den Hamburger Royal Barbecue Bacon und den Hamburger Royal Smoky nur für kurze Zeit bei McDonald's. In allen teilnehmenden Restaurants nicht zu unseren Frühstückszeiten.
Jag häller upp lite mer innan. Jag har första exemplet och jag häller nu upp lite vin till mig.
Kan
jag
fråga varför vi har köpt Perfect Day, Mikaela?
Kul.
Ja.
Har det någon temamässig anknytning som jag inte förstår?
Ja, det är klart det har. Alltså, Mikaela har köpt... För vi har våndats lite, kan man säga, inför det här avsnittet. För vi brukar ju alltid välja en matchande dryck. Och på temat arbete så är det då givet kanske att man väljer en dryck som... arbetare dricker, men jag ballade ur av liksom klassföraktsångest. Så jag har bara helt vanligt vin, för jag kände jag kan inte gå ner för den här stigen. Alltså, det är inte...
men jag tänker att det här behöver inte vara, utan vad dricker människor som arbetar? Tänk ett tjejgäng som ska ha middag, de har kontorsarbeten allihopa, de är inte arbetarklass. De går till systemet, plockar upp Perfect Day, Pink Bubbles.
Och känner, nu ska vi ha en Perfect Day med Pink Bubbles.
Ja.
Men det var helt okej, eller hur?
Okay. Men vad är det vi menar med arbetarlitteratur egentligen? Alltså, vad är det vi ska prata om idag? Vad är en arbetare? Är det ens ett giltigt begrepp längre?
Nej, för där tycker jag, där måste jag säga att man kan tolka det här temat olika, men temat är då arbete. Och jag har valt att inte fokusera på arbetarlitteratur, utan litteratur om arbete. Men där har vi lite olika ingångar.
Men du börjar, Rebecka.
Jag börjar. Jag har frångått poddens regler lite grann, och för vi brukar ju alltid ha skönlitterära exempel, men jag har icke ett skönlitterärt exempel, utan jag har läst en bok av en brittisk antropolog som heter James Suzman, S-U-Z, och den här boken heter Work, A History of How We Spend Our Time. Den kom förra året. Och den, ja, men det är väl egentligen då som titeln anger, det är en undersökning av arbete, vad det är, hur det funkar, hur det har förändrats liksom genom egentligen då mänsklighetens historia. Och det som är intressant med honom, med den här Suzman, det är att han är, alltså som sagt, antropolog, och han är expert på ett jägarsamlarsamhälle i Kalahariöknen, alltså typ dagens Botswana, Namibia, som heter, ja, alltså de heter Juhuansi, och de heter inte riktigt det, för det är något sånt klickspråk, så det är liksom ett mitt i ordet, men jag tänker inte försöka, han kan ju göra det, men jag tänker inte ge mig på liksom att klicka, men i alla fall, och han har då liksom bott med dem periodvis i 30-40 år eller någonting så. Och han inleder den här boken då med, eller utgångspunkten är en essä av den här kända ekonomen John Maynard Keynes från 1930, tror jag, som heter The Economic Possibilities of Our Grandchildren. Och det är då liksom en förutsägelse om då hur ekonomin kommer fungera för barnbarnen. För han, Keynes, han utgår från det här, som jag förstår det, liksom normala nationalekonomiska antagandet, som är liksom att det råder ett knapphetsproblem. Att människan har liksom oändliga behov och begär, men resurserna är begränsade, och att ekonomi handlar om att liksom hushålla med de resurserna på olika sätt. Men då skriver Keynes då liksom att omkring där vi är nu ungefär i början av 2000-talet så kommer det här problemet inte längre finnas. För då kommer produktionen vara så enorm och ha kommit igång så mycket att då kommer det inte finnas någon resursbrist, för då kommer det finnas liksom varor och alla kommer ha tak över huvudet och alla begär kommer vara tillfredsställda. Och så gör han lite så här uppskattningar, typ hur mycket liksom, vad kommer produktionstakten ligga på, vad kommer liksom BNP ligga på. Och de har visat sig vara väldigt konservativa, så det är mycket, mycket högre. Jag tror vi var där på 80-talet typ, liksom i västvärlden. Däremot så är det så att Keynes, han tänker att men då kommer människan jobba 15 timmar i veckan ungefär. Det räcker. Så han har ju helt missat eller låtit bli att ta hänsyn till det som är väldigt uppenbart idag. Eller det var väl uppenbart för Marx också kanske. Liksom. Men att kapitalismen framförallt producerar begär kanske. Att det är mycket mer oändligt än vad Keynes ens kunde ana. Liksom. Och att det är inte som att man arbetar för att man själv och människor ska få tak över huvudet. Eller det är inte därför ekonomin växer som den gör. Liksom. Utan det är ju inbyggt i profit.
Det får kunna åka till rymden.
Ja, det är för att Elon Musk ska kunna åka till rymden.
Ja.
Och för att vi ska kunna känna att vi har mål och mening med hur vi spenderar vår tid, tänker jag.
Det också.
Att så här, Keynes utgick väldigt mycket från materiella behov. Inte från att arbeta ett sätt att organisera tillvaron.
Ja, men där är det väldigt intressant då med de här jägarsamlarsamhällena. Johansi, eller vad de heter. För de, alltså det är ett sånt, det finns ju en del sådana samhällen kvar på jorden. Även om de flesta, antar jag, har ju utsatts. Alltså de här Johansi, de hade ett väldigt jobbigt 1900-tal, tror jag. För att det var liksom, ja, Namibia till exempel och koloniserades och man hade levt på det här traditionella.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Alla sett det i många tusen år, men så plötsligt så var man kanske tvungen att arbeta som någon slags daglönare eller dräng typ åt olika liksom storbönder som var nära makten. Och så de har ju liksom i hög grad drivits ut från sin traditionella livsform, men inte helt och hållet. Och liksom det finns också så olika skyddade liksom delar där de ändå kan leva på sitt traditionella sätt, och det finns så äldre människor i stammen som vet hur det var förr. Och det som är liksom, det som Sussman skriver är att man har utgått länge från att det var så jävla slitigt i jägarsamlarsamhällen. Liksom, att man, så här, man var hela tiden typ på gränsen till svält och man hade inte alls det man behövde. Men sen så menar han då att antropologin liksom sen från typ 60-talet och framåt har börjat inse att så är det inte alls. Utan de har ändå rätt gött. Alltså de äter varierat, de äter också, det är inte alls svält liksom, utan folk äter typ så här drygt 2000 kilokalorier om dagen. Och framförallt då så arbetar man inte alls särskilt mycket, utan det, hans uppskattning som bygger på andras uppskattningar är att den här Johansi, de jagar och liksom, alltså försöker skaffa mat på olika sätt. Det kan också vara att man går ut i skogen och plockar någonting liksom. Men typ 15 timmar i veckan. Och sen så lägger de 20 timmar i veckan på andra relaterade sysslor. Typ att så här, ja, men liksom tillaga maten eller bygga olika former av, jag vet inte, eldar och tält och sånt där. Och resten av tiden så håller de på med liksom, så är det fritid. Alltså, att de typ så här hänger. dansar, de sjunger, de leker, de är med sina barn och sånt.
Läser litteraturkritik.
Det tror jag. I väldigt hög utsträckning tror jag att det är mycket det som deras tid går ut på.
Leta desperat efter konsumentupplysning.
Ja, nej men det är väl det. Men jag tror inte de behöver det, för de har så mycket tid. Så de går liksom direkt på de går på Joyce direkt, tror jag. Och det är väldigt intressant, för till exempel då så är det så att de lagrar inte mat överhuvudtaget, utan de lever i det som han kallar för en ekonomi som är baserad på omedelbar avkastning. Så det är så hela tiden så är det liksom, vad behöver jag idag? Och så går man ut och fixar det, eller så går någon annan ut och fixar det. Men det är liksom inte som att man så här, man planerar inte för framtiden. För att man...
De är liksom forntidens daytraders, kan man säga.
Ja, men typ. Och på det följer, alltså dels att man typ inte har, man har ett helt annat tidsbegrepp i den här kulturen, för att alltså man tänker liksom inte riktigt på vad som har hänt förr, man tänker inte mycket på vad som ska hända sen. Alltså de jobbar liksom inte riktigt mycket riktigt med historia typ. De har ju olika myter och sånt som förklarar världen, men det är inte som att de så här, kan ju inte vara så mycket så här, det här konkret gjorde våra anfäder då och då liksom, utan det är bara så här, ja men det är väldigt indelat i dagen och in liksom en omedelbarhet. Och sen så är det intressant, för det är också då en väldigt, ekonomin, de har inga ledare och sådär. De har liksom inga typ hövdingar eller liksom så. Utan det är en väldigt, väldigt jämlik ekonomi. Och de har också den här principen som är att man, om man ber om någonting så måste det, då anses det otroligt oartigt att inte ge den personen det. Så om jag kommer till Mikaela typ och säger jag vill ha din tröja, så liksom blir Mikaela typ, alltså det liksom skulle anses otroligt ofint om Mikaela inte gav mig sin tröja. Och så funkar det för alla. Man kan också så här, om jag har gett min tröja till Lyra, så kan jag också be om att få tillbaka den. För att nu behöver jag tröjan. Och så kan man göra det. Och
jag tänker att de där begäran måste vara väldigt villkorad. Alltså att man kan inte begära vad som helst när som helst.
Nej,
tänker
alltså,
ett sånt system bygger på.
Exakt.
Man måste vara rimlig.
Det skriver han också om. Att så här, jag kan inte gå till en person som har en tröja och be om att få den tröjan som den har på sig. Liksom. Utan det måste finnas en taktkänsla där. Typ. För det som är så otroligt, det som jag verkligen drabbades av när jag läste den här boken, det är att det är väldigt, väldigt viktigt. Hela deras system bygger på att motverka meritokrati. Typ. Att motverka liksom, kapitalackumulation i den här kulturen. Apropå jantelagen som Lyra pratade om, så har de då en mycket speciell ritual som är att när en jägare, för det är klart att det, ändå, det finns ju jägare som är bättre och sämre naturligtvis, men där då en riktigt bra jägare kommer hem med ett fantastiskt byte, typ en giraff eller någonting, så hånar man honom. Det är liksom ritualiserat att man är typ så här, åh gud vilken liten giraff liksom, eller så här, giraffen luktar så himla äckligt, skämt, kött. Hur kunde du skjuta den? Är du med huvudet? Typ.
Som så här väldigt unga killgäng, tänker jag att det går till så.
Mm. Ja, men det tror jag också. Att bara,
känner igen det här.
För att man inte ska bli stor på sig.
Jag vet inte om jag skulle beskriva de här killgängen som unga nödvändigtvis. Okay. De kan också existera runt 30. Där jag befinner mig.
Vad är det man hånar då? Typ?
Kanske bäst att man inte säger det offentligt. Jag ser mig offentligt.
Det blir också på Patreon.
Victor Malm listar allt han har blivit hånad för av sina killkompisar.
Mm, ja.
Det är roligt att vi listar allt vi är beredda att göra för pengar i just det här avsnittet.
Verkar också ha att göra med olika former av exhibitionism.
Verkligen.
Vilket kanske säger någonting hemligt om pengarnas natur.
Mycket möjligt.
Men jag tycker allt det här du berättar nu, Rebecca, för mig så låter det som en väldigt skrämmande Borges-novell.
Ja, nej, men det är lite så. Jag har fascinerats liksom över mina reaktioner när jag läste den här boken. För på många sätt så låter det ju fantastiskt. De har avskaffat konkurrens. Eller det är uppenbart att det i deras ekonomi. Och så är det ju i många ekonomier. Alltså det är ju inte sant att kapitalismen är liksom, den har ju en bild av sig själv som naturlig på ett sätt som helt enkelt empiriskt är falsk. Liksom. I den här ekonomin så är ju konkurrens inte alls viktigt. Det är liksom, man tävlar inte, utan det handlar typ om att motverka de tendenser till tävlan som liksom finns där, såklart. Men det är intressant att någonting som ändå, för den här Sussman, han är ju realist liksom, men tycker väl ändå, han har levt i det här och han tycker att det är fantastiskt. Han tyckte att det var jättekonstigt i början att folk bara liksom kom och bad dem att få olika saker av honom. Tills han fattade att just det, jag kan ju be dem också. Och jag bör be dem också, det är liksom det som är systemet. Men om man är uppvuxen i vår kultur så är det, alltså, det finns ju knappt ens liksom en liten del av mig som längtar. Eller som känner liksom att åh, vad härligt det verkar.
Vad härligt det vore med slapp äga. Så känner du inte?
Nej, jag känner inte det. Alltså jag känner ju lite så. Alltså min hyresvärd ringde mig igår och sa att mitt hus är översvämmat typ. Eller att det är enormt vattenskadat för att det har varit regn och väder. Så lägenheterna ovanför och under min är mer eller mindre förstörda vad det verkar. Och antagligen så är min lägenhet också det, jag vet inte riktigt. Så nu om en timme ungefär så måste jag gå, för då ska jag åka hem till Berlin och kolla hur det ser ut. Så då har jag tänkt idag på ägande. Tänk om, för jag kanske inte har några möbler längre.
Men hade du ägt den så hade du haft en helt annan försäkring.
Ja, då hade jag haft en försäkring.
Mm. Jag tänker också, man kan se hur psyket förändras hos många i vår generation när de börjar äga sina bostäder. Att liksom de får en helt annan inställning till både så här marknadsekonomin i stort, men också sin egen bostad, vad de har gjort sig förtjänta av och så vidare.
Hur har jag förändrat liksom sen jag blev bostadsrättsägare?
Men kanske inte du specifikt. Jag tänker att du har förändrats sen du flyttade till Stockholm, men det är en helt annan historia för ett helt annat avsnitt.
Jag har ex-gästabudet medlemmen Viola Bauer var till exempel väldigt arg på att jag hade slutat röka sen jag flyttade till Stockholm. Hon sa att det var så himla typiskt.
Jag tycker det är dåligt att du har slutat röka. Men blev du hånad av dina vänner för att du hade skaffat en bostadsrätt?
Inte i Stockholm va?
Nej, men folk i Malmö tyckte det var jättetöntigt.
Jag tänker att många blir så här, man har rätt till lugn och ro till exempel. Det är ju det som har fått så här 90% av alla roliga barer att stängas i Stockholm. Att olika bostadsrättsinnehavare som har velat bo mitt i centrum där det händer 3 år senare för barn och bara, oj, nu kan inte mitt barn sova för att jag bor på en bar. Hur kunde det hända? Baren måste stänga. Det är den enda rimliga lösningen.
De börjar tänka som ägare.
Ja,
det blir liksom deras,
det här är mitt kvarter. Inte i bemärkelsen nu ska jag inlämna mig i kvarterslivet, utan nu ska jag underkasta kvarteret min köpmakt.
Ja, det är ju inte så konstigt om man har ett system som bygger på att folk liksom att folk spenderar sina besparingar på att bo någonstans och sen så blir de avbetalningsskyldiga i resten av sitt liv. Alltså det är klart man blir livegen. Men det är väldigt tydligt.
Man kan ju när som helst sälja sin bostad också.
Det är sant, men frågan är om man kan bo sen igen.
Det är ju inte livegenskap som till exempel statarna var livegna.
Nej, vilket nu Lyra ska prata om.
Att skapa en brygga. Vi ska kalla oss brygga.
Från en livegenskap till en annan.
Men jag fick lite panik. Jag vet inte varför ni skrattar, det är inget skämt. Iva Los föräldrar var livegna.
Viktor är också livegen, Lyra.
Ja, just det, han jobbar på Expressen Kultur.
Nej, har du aldrig hört talas om... Vad heter han? Göran Persson.
Aldrig hört som honom.
Var inte han som sa den som är satt i skuld är inte fri?
Jag kan bli lite sur apropå detta.
Jag har studielån apropå också.
Min pappa varnade mig hela min uppväxt för att aldrig någonsin ta lån. Han bara, om du behöver ta lån så här, kom till mig istället. Ta aldrig sms-lån. Varpå jag kände mig dumförklarad varje gång. För naturligtvis skulle jag aldrig ta ett fucking sms-lån.
Ja, men det är lite som så här, chatta inte med en pedofil. Som mina föräldrar brukar säga. Man bara, nej. Fan tror jag gör om dagarna.
Well, Rebecca, ja.
I alla fall, Lyra.
Men jag tänker att vi måste börja med den stora skillnaden mellan två sorts arbete. För att arbeta och ha ett arbete är motsatsen till livegenskap. Det är liksom... Och ha en meningsfull uppgift att utföra i bästa fall.
Ja, meningsfull är ju kanske inte alltid, men det är ju ändå att ha en uppgift.
Ja, men om man upplever uppgiften som meningsfull så tror jag att det är ett av få sätt man kan känna tillfredsställelse i det så kallade vardagslivet på.
Ja, det är därför Johansi fortsätter jaga trots att de får social skit för att jakten i sig är så otroligt tillfredsställande. Det är så himla givande sak att ägna sig åt. Det kräver så mycket liksom kunskap. Det kräver så mycket precision. Är det, ja.
Jag Nej, jag skulle bara säga att jag är sur över att jag alltid fick höra att jag aldrig skulle ta lån, men aldrig fick höra spara i fonder. Och jag tänker att det är typiskt för den typen av så här, andra generationens arbetarbakgrund som jag kommer ifrån. Att man liksom får drillat i sig att man ska studera, man får drillat i sig att inte ta lån, men man får aldrig indrillat i sig något som faktiskt kommer göra ens framtid mer ekonomiskt trygg och säker. Man kommer bara liksom inte på något sätt känna sig skyldig över att det blev som det blev.
Det sa min pappa. Min pappa är ju kanske då sjunde generationens arbetarbakgrund, det vill säga inte arbetarklass. Men när jag fick det här kritikerpriset som Mikaela också fick från Svenska Akademin, så skickade min pappa ett långt mejl till mig där han skrev: "Hej Rebecka, punkt. Ta pengarna och köp indexfonder. Åk inte till en ex-sovjetrepublik."
Bra råd.
Chatta inte med en pedofil. Åk inte till en ex-sovjetrepublik.
Och köp fonder.
Jag köpte fonder för hälften och för resten så åkte jag till Uzbekistan.
Okej, ja, men det är en kompromiss. Man måste revoltera mot sina föräldrar.
Och sen skickade du långa mejl till... punkt, punkt, punkt.
Ja, ja, ja. Pedofilerna. I alla fall Lyra.
Nästa liv är
egenskap. Ja, i alla fall. Ja, men jag fick lite panik när vi bestämde att det här avsnittet skulle handla om arbete, eller som jag trodde arbetarlitteratur. För jag insåg att så här, inga av de romaner eller stora författare som har varit viktiga för mig i mitt liv har någon koll på arbete. Förutom när du sa, Mikael, att det faktiskt finns väldigt mycket arbetsskildringar på spaning efter en tid som flytt. Till exempel hisspojke, skådespelerska, hora.
Det kan inte vara jag som har sagt det.
Jo. I chatten. Du kanske inte minns det här.
Jag kommer också ihåg det.
Men i på spaning?
Ja.
Men, nej, det kan jag inte ha sagt. Då måste det vara ett missförstånd. Ska jag nu bekänna offentligt?
Bekänna vadå?
Att jag bara läst en och en halv del i på spaning.
Men det är säkert arbetarskildringar i första...
Nej, ja. Det tror jag inte. Där är han ju barn.
Skådisen i början av andra...
Hisspojken dyker ju upp i andra boken.
Andra delen av
och
andra
tjänare
boken.
Dyker ju upp redan tidigt naturligtvis.
Jag tror jag talar om mitt eget exempel som kommer sen, som är Kafka, hisspojke och tjänare.
Ja, det låter mer som Kafka. Ja.
Okej, skitsamma. Sidospår. Sen så kollade jag lite på min bokhylla och insåg att jag har Ivaldo Johanssons dagbok från 20-talet. Och mindes plötsligt med en smäll av dåligt samvete att jag fick den här av min pappa i studentpresent. Hittade också när jag öppnade den ett kuvert var i det låg ett litet kort där det stod: "Du fixade gymnasiet bra, lycka till på Biskop Arno."
Fint.
Otroligt fint, otroligt fint. Jag hade också önskat mig studentpresent böcker som hade betytt mycket för dem som var på mitt studentfirande. Och då fick jag just Ivaldo Johanssons dagbok från 20-talet av min pappa, som innehåller liksom Ivalos första 4 böcker, som ju var reportage slash reseskildringar innan han skrev sin stora stataroman Godnatt jord, som jag inte heller har läst naturligtvis.
Det där ska jag ha som önskemål om jag någon gång firar min födelse då. Det är väldigt bra önskemål och presenter. Mm. Jag firar aldrig min födelse då, men jag borde kanske ska göra det för att få den här presenten av gäster.
Ja, det var väldigt rörande, men jag fick ju så jävla mycket skit också.
Men det får man ta.
Men det här är ju verkligen inte skit. Alltså jag tror... Jag vet inte. Jag tror att det är någon slags klassarv eller någonting som har gjort att jag har skämts lite över den svenska arbetarlitteraturen. Eller jag har tyckt per definition att den har verkat ointressant och liksom tänkt att det bara varit så här eländesskildringar eller någonting. Jag känner ingen som läser Ivar Lo, eller du har säkert gjort det, Viktor. Men du har ju läst cirka...
Ganska lite. Men...
Jag känner ingen som pratar om det och jag vet inte. Sen så samtidigt inser jag att jag hade nog aldrig blivit författare eller utvecklat ett litteraturintresse om det inte hade varit för den svenska arbetarrörelsen och dess liksom litterära kanaler. För min pappa hade aldrig börjat läsa om det inte hade varit för de liksom arbetarförlagen som kablade ut en massa böcker och så vidare. Alltså Ivar Lo hade ju aldrig, hans författarskap hade aldrig uppstått och så vidare. Och då hade det inte funnits böcker i mitt hem kanske när jag växte upp och sådana saker. Liksom att såhär, man är dem enormt tackskyldig och ändå liksom har jag aldrig öppnat den här boken förut.
Och det är också, det är väl en verkligt unik tradition också, va? Alltså den svenska arbetarlitteraturen, att så stor del av den svenska modernismen skrevs av autodidakter. Jag tror inte det finns någon motsvarighet.
När man sätter sig och börjar räkna på det, vilka av de här kidsen på 20-30-talet som kom, som var proletärer. Mm. Alla var inte autodidakter. En hel del hade ju skolgång bak sig. Så blev man chockad av hur många det.
Och de skapade ju också sammanhang. Alltså att det att de organiserade sig gjorde ju att liksom, folk kunde göra klassresor som gjorde att så här, ja, men, en idiot som jag kan sitta och doktorera i Tjeckien idag. Liksom, för min farmor var ju det helt otänkbart. Jag kommer ihåg att hon sa till mig någon gång när hon var på väg att gå bort att så här, studera, för det fick aldrig jag göra. Punkt. Det spelade ingen roll vad jag studerade. Det var liksom bara ett privilegium att få studera. Och det är ju tack vare på något sätt att de här snubbarna, för det var ju verkligen snubbar, gick ihop och slöt sig samman och samarbetade. Och liksom, alltså, Ivar Lov var ju typ jättenära socialdemokratiska partiet under lång tid också. Det är en helt annan samhällsbild. Han liksom reste runt med dem när de skulle typ reformera statarnas levnadsförhållanden och tog anteckningar. Och så här, det är helt barockt att tänka sig att något liknande skulle hända idag. Vem fan skulle det vara? Liksom? Vad för slags uppdrag? Vem skulle typ, vilken skulle Johannes Anjuro resa med sossarna ute i orten och typ dokumentera levnadsförhållanden där?
Det är också det att sossarna inte skulle göra det.
Det brottet sker sent också. Alltså de här nya partilojaliteten mellan och framförallt arbetarrörelsen och författare. Mm. Den når ju någon slags så här fruktansvärd sönderbrytning på 70-talet. Så länge håller den på. Alltså med Olof Palme och när man förlorar
gick
valet.
Bort på 90-talet. 90 tror jag.
Ja, men de offentliga brotten sker då. Liksom, att då händer så himla mycket, typ så här 76-77. Mm. Oklart varför egentligen. Men många börjar bli trötta på Olof Palme. Men i den vevan skriver liksom Torgny Lindgren, en av våra stora ironiker liksom, och kanske en av de mest världsfrånvända stora författarna vi har, skulle man kanske kunna kalla det, han skrev från 80-talet framåt. Men på 70-talet skrev han en underbar diktsamling som heter Hur skulle det vara om man vore Olof Palme? Visste du detta?
Nej. Men jag tänker, apropå det du säger Viktor, så tänker jag att det är en stor fråga också i Per-Olof Enquists självbiografi Ett annat liv. Så håller han ju på och dividerar om hur nära han som författare ska stå Socialdemokraterna.
Mm-hmm. Han är ju med i utredningar och, tillsammans med Olof Palme just och lägger fram det nya kulturpolitiska förslaget.
Vi pratade om det i avsnittet Nationen, tror jag. Så ja, pratade det om just P.O. Enquist och socialdemokratin. Mm. För att det är så barockt idag.
Ja, men han är inte ett unikum, utan han var väl snarare väldigt bra på det. Mm. Och väldigt central del i det. Men det är Ivar Lo och de bygger upp. Det existerar i 50 år. Mm. Och det är liksom än idag svårförståelig del av den svenska litteraturhistorien. Direkt svårförståelig, skulle jag säga.
Ja, men också svårförståelig för att man inte läser det idag, tänker jag. För jag hade någon slags bild av att det bara var någon slags martyrium, typ. Alltså så här, skildringar av usla levnadsförhållanden som kanske var viktiga när de kom men har blivit helt irrelevanta idag. Men snarare så liksom, när jag slog upp den här boken så fann jag gärna så mycket mer humor och självdistans. Och sen när han skriver om de usla villkoren för arbetare i Londons East End så börjar han med att kritisera de romantiserade liksom, tragedihistorierna som de engelska författarna, typ vad är det, Jack London och Dickens och så vidare, skildrar att det inte går att se East End riktigt på grund av det romantiska skimmer de har lagt över det som överdriver vissa saker och skyler vissa saker. Och jag menar, den självförståelsen finns ju knappast i den, vad ska man säga, så kallade förtryckslitteraturen av idag. Den självironin, den förmågan till liksom, nyansering. Och det, alltså, det ger ju en känslan av att när man läser det här att det är en otroligt mogen författare som har skrivit det. Men det här var ju hans första böcker. Han är ju född, vad är det, 1901? Eller någonting. Mm. Liksom, han var ju 19 när 20-talet började. Och de här är från typ 25 och 26. Så att han var arbetslös i Sverige, drog ut till typ Frankrike och tänkte att det var roligt att vara arbetslös där. Gick på luffen en massa och skriver som en liksom fullfjädrad författare. Jag tänkte att jag ska läsa några passager om när han är och jobbar på ett bygge i Frankrike. För jag tycker att det ger en en intressant bild av arbetet. Vår arbetsdag på bygget är i grova dag indelad på följande sätt. Arbetet börjar klockan 7 om morgonen och fortsätter en timme. Klockan 8 äts första frukost, men friheten varar då blott en kvart. Klockan 12 äts andra frukost och det är en måltid mer än till namnet. Vi har 1,5 timme på oss för att äta, röka, prata, läsa tidningar, diskutera politik och kvinnor. Från 1:30 fortsätter arbetet till 7:00 med en stunds rast på eftermiddagen för kaffe med en finn, en konjak. Sen är dagen slut. Det gör en arbetsdag på 10 timmar. Lördagen är full arbetsdag och det gör en arbetsvecka på 60 timmar. Om 48 timmars arbetsvecka, Lassemaine Anglaise, talas det varje middag. Men jag tror få franska arbetare i grund och botten skulle vilja se den förflyttad hem till sig. Och det är inte bara motvilja för det engelska. Det är också förlusten av hans långa måltidsrast, det arbetets forcering och i så fall nödvändiga koncentration som gör den franska arbetaren skeptisk gentemot reformen. Sen berättar han lite om hur de har jobbat övertid och jobbat så abnormt långa dagar. Men hur alla är okej med det utom typ han och en till arbetare. Denna tolerans gentemot arbetets inkräktande på den personliga friheten beror inte så lite på att fransmännen gör arbetet i och för sig angenämt. Ett vet jag, och det är att många av dessa abnormt långa arbetsdagar på bygget förflöt som fester. Det är inte så här man föreställer sig arbetarlitteraturen.
Men 1,5 timmes lunch, ja, det, är ju, det låter ju fantastiskt.
Är det 3 rätters med en karaff vin?
Ja, alltså han berättar i en av de första texterna i den här boken om hur hans första jobb i Paris är som diskare. Och det verkar fruktansvärt, de står liksom i en flytande kompost basically och försöker spola av tallrikar. Men de får också 1 liter rödvin per man att dricka under arbetets gång. Och, jag vet inte, och sen kommer här då...
Det fick jag inte när jag var på äldreboende.
Nej, det är sällan man får det. Och det är liksom, jag väntade med att alla de här arbetsskildringarna bara skulle vara misär. Men det finns så mycket gött här också.
Det är som Harry Martinsons reseskildringar. Har ni läst dem? När han jobbar liksom på en atlantångare. Typ. Han åker som sjöman runt över hela världen. Och det är väldigt, väldigt bra. Och det är också så... Ja, det är klart att han är proletär. Så, men han har det ju jävla kul.
Ja, och det är ju på något sätt vår bild av den här tidens arbetsförhållande. Att allt bara har blivit bättre. Men man slås ju av hur djupt osant det är när man läser de faktiska skildringarna. Hur så här, vår bild av frihet har kommit att oss stänga in tillvaron i någon slags effektivitetsprincip som gör oss sönderstressade och olyckliga.
Ja, ser jag hur det är att vara medelklassförälder, typ i Stockholm idag. Jag kan inte tänka mig en mer fasansfullt stressig tillvaro. Du har 3 barn, du har ett bra jobb, men du kan inte ha barnen på dagis så länge. För att det är ju töntigt. Och de andra föräldrarna hämtar ju mycket tidigare och då tar man illa hand om dem. Och sen ska alla 3 barn på alla olika grejer. Någon har fotboll, någon har gymnastik, någon har ballett. Liksom. Ska man skjutsa dem hit och dit och dit och så är hela livet är bara en himla administration av tid.
Men Viktor, nu är du för snäv, tänker jag. Tänk då vara ensamstående mor som jobbar som undersköterska, har 3 barn, varav 2 är handikappade. Ja, men det måste du säga i en
värld. Bor i andra hand, ja. Typ jobbar extra.
Säkert värld, Uber. Ja. Fasansfullt det med.
Ja, men du sa, men du sa att du inte kunde tänka dig en värre tillvaro.
Nej, okej. Okay. Ja, jag kan absolut tänka mig en värre tillvaro. Jag är hyperbol. Men jag menar, det är den tillvaro som ligger närmast att bli verklighet för mig själv, menar jag. Och den är så skräckinjagande att ja, men jag kan väl också få... finns väl risk att jag skulle få 2 liksom, funktionsvarierade ungar också. Att det skulle bli en himla administrationsbörda. Men människor som har både den ekonomiska och liksom andliga friheten att kunna ordna sitt liv i den friheten som beskrivs här. Att man ägnar liksom en liter vin åt en paus.
Det här är ju då också lite i
det är andlig frihet, om än inte materiell.
Lite exotifierade liksom. Blick på det de franska arbetarna och deras villkor. Det finns då här en anekdot som ska åskådliggöra dessa förhållanden och detta kynne, som han kallar det. Som jag nu tänkte dela med er. Redan före mitt inträde i de franska förhållandena berättade mig en norsk verkstadsarbetare en historia om fransk arbetstakt. Han hade sysslat vid ett skeppsbyggeri i Norge och hade från sin firma fått rekommendationer till ett varv i en fransk stad. Vid ankomsten ordnades arbetet. På uppgifter från det franska kontoret hade han endast att hitta arbetsplatsen. Det var en viss båt som låg långt bort från de övriga i dockan och där skulle han anmäla sig för arbetsbasen. Vid framkomsten till platsen fann han fartyget tomt. Basen satt på en närbelägen krog och drack. Det blev presentation, vänskap och mera vin. Basen och den norska arbetaren blev så goda vänner att båten inte uppsöktes den dagen. Följande dag träffades man vid frukost och norrmannen introducerades i sitt nya arbete. Historien med fartyget var egendomlig. Det hade då legat på varvet i över ett år. Maskinerna skulle tas loss, rengöras och vid behov ersättas med nya delar. Men sedan detta första uppdrag mottagits och undertecknats av parterna tycktes rederiet helt ha glömt bort sin båt. Basen, utan en enda man till hjälp, hade hela året sysslat med reparationerna ombord på den glömda båten. Angående rederiet visste han inte ens om det mera existerade. Ingen av firmans representanter besökte det avlägsna stället. Kontramätren reste in till kontoret endast då han skulle hämta avlöningen, som aldrig klickade. Han skulle ha varit ett monstrum därast han inte blivit glad åt att få åtminstone en arbetare under sin makt och myndighet. Men det karaktäristiska för detta folk, som endast vid den mest ohyggliga påfrestning kan förmås att bli tyranniskt, är att basen inte heller nu utnyttjade sitt tillfälle att fösa. Livet inrättades om möjligt ännu mer harmoniskt på den övergivna båten. Man lossade muttrar, skruvade isär maskindelar, ändrade och rumstrade om en del i fartygets inre. Allt emellan tillbräcktes tiden på krogen eller i omgivningarna. Alla losstagna muttrar och smådelar stoppades under den tid arbetet pågick i fickorna. Mot kvällen blev dessa nedtyngda av allt som under dagen stoppats dit. Men då gick man bara upp på däck, fram till relingen och lät därifrån allt det tillvaratagna glida ner i sjön. När all denna ändamålslöshet en vacker dag blev norrmannen för överväldigande gav han sig av. Han hade räddat så pass mycket av sig själv att han förmådde det. Han tillhörde en mer energisk nation än den han tillfälligt gästat. Hans historia om det bortglömda fartyget och muttrarna är troligen gement lögnaktig. Men den är bra som ett skolexempel. Ett enkelt koncentrat beskrivande exempel.
Ja, man tror ju ofta att folk är gladare än vad de är om man inte förstår vad de säger. Det är ju en grundregel. Men det är också den här luditprincipen ju. Alltså liksom arbetare som är emot automatisering och effektivisering av deras arbete för att man vet att man har de här fickorna. Att man vet att liksom man går till jobbet och då har man ändå ganska mycket tid och tar det rätt lugnt och hänger med sina kollegor. Mm. Och liksom effektiviseringar och mer översyn hotar ju den friheten som man faktiskt får.
Ja. Att idag har vi blivit så vana vid att tänka på all arbete som ofrihet. Liksom. Arbetet ska förstås som en plikt eller som någonting i grunden på något sätt negativt samtidigt som det ska vara vårt självförverkligande. Det är ganska bisarrt om man blickar tillbaka liksom, vilken bild av arbete vi har idag.
Ja, men båda, för båda de polerna är ju konstiga. Eller?
Ja, för då tänker jag också. Sen tänker jag också att det skiljer sig. Alltså, å ena sidan så kan ju arbete vara både och, men det skiljer sig också. Det finns ju en hel del arbete som man gör där man, alltså jag pratade med en kompis häromdagen som är forskare och är väldigt intresserad av sitt arbete, och han sa, vi pratade om den här Pomodoro-tekniken som är att man jobbar 25 minuter, sen har man paus på 5 minuter, sen jobbar man 25, och han sa den är för amatörer för att om man verkligen gillar sitt arbete så tänker man inte ens på tid på det sättet. Och det är ju sant.
Håll med.
Det är ju helt sant. Samtidigt finns det också arbete som man gör där det faktiskt är, alltså som är direkt tråkigt. Där man faktiskt kan behöva en sån teknik bara för att känna att man överlever.
Det är ett bra sätt att hantera blockeringar och sånt i arbete också. Och stress. Alltså jag har sett många doktorandkollegor har jävla stor nytta av att tänka så när man kör fast. Och, men jag tänker liksom emot, jag har aldrig förstått vad det här riktigt självförverkligande innebär. Men anledningen till att jag gillar att arbeta, allt jag gillat att arbeta, gillat alla, jag gillar inte att jobba på lag för det fanns en sån här vidrig machokultur där som jag passar in ganska dåligt i, men alla andra arbeten jag haft jag tyckte ganska bra om, och det är nog meningsfullheten i att utföra en uppgift väl och förutsättningar för att göra det som jag tycker är direkt tillfredsställande. Alltså helt klart, jag föredrar ju vissa arbeten framför andra, helt klart det är inte kul att stå och kränga hamburgare på Max, men det finns någonting i den känslan som så här tycker han kommer åt här när han pratar om det här. Mm. Eller som finns i bakgrunden, latent. Det finns inget förakt för det arbete han beskriver. Det är väl lite den funktionen arbetarskildringar faktiskt faller in i. idag i den samtida litteraturen. Inte allt. Det finns mycket, alltså jag tycker det finns mycket bra arbetarlitteratur. Jag tycker Rasmus Landström, litteraturkritikern som skriver i Aftonbladet, att det ser varit väldigt duktig på att lyfta fram komplexiteten i den moderna arbetarlitteraturen. Men tycker fortfarande att just det nödvändiga ontet.
Ja, grundinställningen är att det ska vara någon slags misärskildring eller offerrapport.
Ja, och i vissa fall är det det liksom. Men inte i alla fall, men i de fall det är det så är det bara en bild av, jag tror det är en självförstärkande bild av arbete som är hopplös.
Fast samtidigt finns det ju en liksom aktivistisk poäng i det som är att många, alltså som handlar om att rapportera från en verklighet som många inte känner till och som många själva inte har levt. Liksom att så här är det faktiskt att jobba inom äldreomsorgen i Sverige idag. Typ.
Mm. Jo.
Problemet är att det inte känns verkligt för att det blir som en olyckefetisch. Liksom. Och det är det han kritiserar här också när han kommer till East End. Alltså East End var verkligen fruktansvärt på hans tid. Och de skillningarna han har därifrån, alltså det är vissa saker han bara, jag kan inte ens beskriva det här, det är så hemskt. Typ. Men att grundinställningen ändå är så här, nu ska jag försöka skildra hur det faktiskt är. Och inte bara föra ut den här olyckan i världen. Det känns som den impulsen har blivit så stark i vårt 20-tal och i vår tids liksom, skildring av utsatthet. Att så här, jag ska bara få ut hur hemskt det är och sen kan alla liksom, goda liberaler krama och hylla det och bara, här har vi ett fint fetischistiskt bokobjekt som vi kan foga in i vår bokhylla för att visa att vi bryr oss. Liksom. Det är så långt från verkligheten någonstans.
Där tyckte jag att Andreas Lundbergs senaste bok, vad den nu heter, var
Gerontium.
Väldigt... Gerontium, precis. Ja. Ja. Den var väldigt bra tycker jag för att han skildrar. Den handlar om att jobba i äldrevården bland annat. Och där skildrar han just den här, alltså dels liksom solidariteten på arbetsplatsen, men också den här ömheten och den personliga intimiteten man känner med de här människorna som man faktiskt arbetar med, det vill säga de här gamla människorna som är på det här hospicet typ. Men också då att det ekonomiska systemet och kraven på de som arbetar och på hela organisationen, de är såna att man liksom inte kan leva ut det. Så, utan för att det finns hela tiden de här liksom väldigt stressiga vinstkraven. Man kan liksom inte göra det som man vet borde göras. Det är helt omöjligt. Men samtidigt så finns det ju där. Det är inte som att man går dit och känner att detta är meningslöst.
Ja, men jag tycker, nu när jag tänker på det tycker jag att det finns ganska många bra exempel. På den här, vad hette hon som skrev den här, jag ska egentligen inte jobba här. Jag tappar hennes namn helt. Men den gestaltar också det. Och Emil Boss acceleration om att jobba på Systembolaget tyckte jag var fantastisk.
Den var jättebra.
Som också verkligen gjorde båda de här grejerna. Så att, jag tänker kanske att klischébilden du gick in eller funderade över den här arbetargenerationen över.
Men jag tänker att
det kanske vi har i för dagens arbetarlitteratur också. Att man liksom, för att jag kan också känna att jag undviker den lite av samma skäl som du. Att jag, ja, men det här är så här misärporr för medelklassen som ska få dem att känna sig starka och goda på olika sätt. Men,
ja, men alla de här böckerna
ni
nämner nu har ju inte blivit så uppmärksammade.
De borde bli.
Ja, men, nej, men alltså, till exempel Emil Boss acceleration, den var jättebra. Och det är alla som jag känner som har läst den tycker det, typ. Men den fick ju ändå ingen stor genomslagskraft.
Nej, det är sant. Det är sant, men ja, man kanske borde väl be Rasmus Landström ge ett ordentligt svar på den här frågan. Men...
om han mot förmodan lyssnar så hoppas vi att han svarar. Men hörni, nu
tar
vi
bättre koll.
Ja, nu tar vi en kort paus.
Berätta för oss hur vi har fel. Berätta för oss hur vi har fel. Och nu tar vi en kort paus. Och snart återkommer vi med Mikaelas exempel.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.